Så lyssnar vi till dagens evangelietext som också är predikotext från Matteus evangeliets 13 kapitel. Jesus lät dem höra en annan liknelse. Himmelriket är som ett senapskorn som en man sår i sin åker. Det är det minsta av alla frön, men när det har växt upp är det större än alla andra örter och blir till ett träd, så att himlens fåglar kommer och bygger bo bland grenarna. Han använde också en annan liknelse. Himmelriket är som en surdeg som en kvinna arbetar in i 3 mått mjöl. Till slut blir allt sammans syrat. Allt detta sa Jesus till folket i liknelser, och han talade enbart i liknelser till dem. Prisad vare du, Herren Jesus Kristus, för ditt ord. Hjälp oss att leva av det. Amen. När jag var barn så brukade familjen ibland åka, göra en bilresa ner till södra Europa. Med bilen fullastad av 2 vuxna, 3 barn och en massa packning så for vi söderut. Redan strax efter att vi passerat Södertälje så kom frågan för första gången från barnen i baksätet. Är vi inte framme snart? En resa kan upplevas som väldigt lång när målet är efterlängtat och känns som det är långt, långt borta. Jag tänkte på det där när jag för några dagar sedan läste vad den kloka ledarskribenten Lisa Magnusson skrev i Dagens Nyheter apropå de allt tidigare julförberedelserna. Så här skrev hon: julpyntandet och firandet drar igång redan i november med det svenska nypåfundet novent. Vi vill tillfredsställa våra behov här och nu, konstaterar hon. Vardagen ska vara en fest och det gäller att unna sig. Hon ställer detta mot en notis från den 23 januari 1952 som handlar om ett par bagare som fått böter för att de har sålt semlor alldeles för tidigt, med citat från domen: fastlagsbullar må inte ätas när som helst utan endast på tider som jordbruksnämnden fastställt. Är det så att vi har blivit lite mer rastlösa? Har vi blivit sämre på att vänta? Har vi inte tålamodet att hålla tillbaka tills tiden är inne? Ja, det är kanske så. Och kanske skulle vi då kunna lära oss något av naturen runt omkring oss som nu är i början av vintervilan. Trädet har tappat sina löv och det ser ut som om de kunde vara döda. Och marken kommer snart att vara frusen och utan vatten kan träden varken grönska eller växa. Men om några månader så ska solen komma tillbaka och därmed också värmen, och fukten i marken ska väcka liv i träden igen. Det har länge förbryllat forskarna att träden inte börjar grönska och växa när det blir tillfälliga uppehåll i vinterkylan. Då borde det finnas de rätta förutsättningarna för träden att få liv igen. Forskarna har då funnit att det finns ett växthormon som orsakar en blockering i trädets kanaler så att signalerna som ska stimulera tillväxten inte når fram förrän när våren har kommit. Och slutsatsen av det är att trädet behöver utsättas för låga temperaturer under en lång tid för att kanalerna långsamt ska börja öppnas igen så att träden kan få löv och börja växa. Det är alltså så att den karga kylan under vinterns mörka månader är en förutsättning för att livet ska återvända till trädet. I det kalla och karga så väntar naturen uthålligt på att det ska bli vår igen med värme, grönska och blomning. Det är ju faktiskt detta som Jesu liknelser om senapsfröet och surdegen handlar om. Med himmelriket är det som ett senapsfrö som läggs i jorden eller en surdeg som blandas in i hela degen, säger Jesus. Innan jag utvecklar det lite mer, låt mig säga någonting om det här himmelriket, eller Guds rike som vi också kan säga. För himmelriket och Guds rike, det är samma sak. Matteus, han väljer just att skriva himmelriket. Och det var den vanliga judiska termen. Men i de övriga evangelierna och i apostlagärningarna så används istället uttrycket Guds rike. Himmelriket och Guds rike syftar på samma sak. Himmel är helt enkelt ett annat ord för Gud. Det är nog lite svårt att ta till sig det där vad Guds rike egentligen är. Jag pratade häromdagen med en predikande kollega som medgav att han tycker det är svårt att egentligen helt förstå det där med Guds rike. Och det är nog kanske inte alldeles helt enkelt. Guds rike är inget område, det är ingen plats, utan det är snarare, ska vi säga, ett tillstånd. Teologerna brukar säga att det vore bättre att tala om Guds herravälde än om ett rike. Och det handlar då om ett tillstånd där Guds vilja genomsyrar allt. Ondskans makt är bruten. Det är fred mellan alla. Inga sjukdomar plågar längre varken djur eller människor. Det säger sig självt att detta tillstånd är ingenting som uppnås i den här världen. Det är snarare en framtida utopi som vi här på jorden egentligen bara kan drömma om. Guds rike hör framtiden till. Men det har tagit sin början genom Jesu liv, död och uppståndelse. Denna början ropades ut av lärjungarna som vid Jesu födelse sjöng ut budskapet: ära i höjden åt Gud och fred på jorden åt dem han har utvalt. Men trots denna storslagna proklamation av änglakören så börjar allt i stor anspråkslöshet. Med ett litet barn som hade sin första säng i en krubba och som snart skulle bli ett av jordens alla flyktingbarn. Teologerna brukar säga att Guds rike på något sätt både finns och inte finns. Uttrycket för detta är att Guds rike finns redan nu, men samtidigt ännu icke. Alltså redan nu, men ännu inte. Vi har börjat resan, men vi har inte kommit längre än strax förbi Södertälje. Det Jesus säger i sina liknelser är att vi lever i väntans tider. Vi är bara i början. Vi lever i senapsfröets och surdegens tid. Inte det färdigvuxna, vittförgrenade trädets tid. Eller det färdigbakade brödets tid. Insikten om detta borde väl göra oss ödmjuka i vår tro, samtidigt som det ger oss tid och utrymme för att hoppas och längta. Men religiösa människor kan ju faktiskt också ha en brist på tålamod och bli rastlösa. Andliga rörelser i vår tid har lockat till sig människor genom att lova rikedom, lycka och hälsa för de som ber om det och som vågar tro att man faktiskt får bönesvar på den punkten. Med stark betoning av att Guds rike redan nu finns här i full skala så kan man, sägs det då, plocka till sig de rättigheter till ett gott och materiellt överflödande liv som lovas i Guds rike. Det här har ibland kallats för framgångsteologi. Och sett i ett historiskt perspektiv så har kyrkornas framgång och makt egentligen alltid uppfattats som tecken på att de kristna har Gud på sin sida. Kyrkliga makthavare och andra potentater har gjort sig hemmastadda i de kungliga gemaken. Krig har startats i Guds namn. Länder har intagits och folk har tvångsdöpts för att den kristna civilisationen har ansetts vara överlägsen och mer ärofull än andra kulturformer. Frestelsen att kroma sig inför kejsarens tron finns fortfarande, och vi behöver nog varje dag be om att ödmjuka och längtande hjärtan. Fast nu har vi ju inga kejserliga troner att kroma oss inför, men vi har riksdagskorridorer, sociala medier, tidningssidor och andra publika torg där det idag uttrycks mycket om religionens återkomst i det allmänna medvetandet. För det finns faktiskt tydliga tecken på att intresset för kristen tro ökar. Inte minst bland alla som dröjt sig kvar i kyrkovestibulen och som har behållit sitt medlemskap i till exempel Svenska kyrkan. För en som mig, som aldrig har lämnat kyrkan, är det här naturligtvis en god nyhet. Eftersom jag tror att Gud skapat världen i kärlek. Att tillvaron är större än jag kan överblicka. Och att det finns nåd och förlåtelse för alla syndare. Så när det budskapet når fram till människor så kan man ju inte annat än att vara glad för det. Men i detta läge så ska man nog ändå varna för frestelsen att kroma sig inför kejsarens tron. När vi ser någon slags triumfatoriskt inslag i talet om religionens återkomst. Sedan länge stukade och hunsade religiösa människor ser sin revansch komma. Många som känner sig har smäktat länge i ett religiöst ökenlandskap och som nu hellre rider in i Jerusalem på en segelstolt häst än på en grå, stultande åsna. Prästen och författaren Elisabeth Hjort konstaterar att det är inget självändamål att kristendomen ska bli respekterad i offentligheten och att kristna människor ska vara synliga i medierna. Hon avslutar sin artikel där hon skriver om det här med orden: kristendomens synlighet är förhållandevis ointressant. Dess innehåll och konsekvenser är det inte. Vi lever i senapsfröets tid, inte i det uppvuxna, färdigvuxna, vittförgrenade trädets tid. Vi lever i surdegens tid, inte i det färdigbakade brödets tid. Vi kommer om några veckor att bli påminda om vad kristendomen har sin vagga, nämligen i en krubba, i ett stall. Kan man tänka sig något mindre triumfatoriskt än detta? Det som hände i Betlehem ger oss hopp om att något nytt är på gång. Talet om att Guds rike är nära förebådar något som vi inte kan ana när vi ser oss omkring i en förvirrad och trasig värld. Jag hörde häromdagen en bön som var formulerad ungefär så här: Gud, det finns inget hos det jag ser hos mig själv och i världen som gör att jag vågar tro på ett himmelrike och det goda seger. Men jag tror på det för att det är du som har lovat det. Jesus talade till oss i liknelser. Han gjorde det alltid, skriver Matteus. Och den tro som Jesus beskriver i dessa liknelser om senapsfröet och surdegen är inte en tro för de tvärsäkra som intalat sig själva att resan är klar och de är framme vid målet. Senapsfröet är en tro i väntan på växt och utveckling. Surdegens tro är en tro i längtan efter det att få smaka det färdiga, varma brödet. Amen.